och välkomna till Bakom ridån.
En podd för alla fin- och fulkulturella människor.
Hej Lisa.
Hej Maria.
Mår du bra?
Jag mår jättebra. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har precis ätit en blodapelsin. Så att nu börjar sockerkicken komma. Liksom.
Härligt.
Yes. Fantastiskt.
I det här avsnittet har vi en gäst vid namn Mattias Lundqvist.
Hej Mattias.
Hej hej.
Du är kompositör och pianist och musiker bland annat. Mm. Du är en Sondheim-entusiast. Flaggar för att Sondheim ska vinna Polar Prize.
Ja, det tycker
jag. Håller helt med. Du älskar mazariner.
Ja.
Är musikekvilibrist. Det är du.
Ja, det vet jag inte vad det innebär. Men...
jag tycker det.
Ja.
Och även lärare.
Ja.
Och ganska ofta engagerad vid auditions och konserter och sånt där. Mm. Välkommen hit. Vad kul att du är här.
Tack, tack.
Ja.
Hur mår du?
Jo, bara fint. Mm. Fint.
Var det en heltäckande beskrivning? Vi försökte googla dig lite.
Oj, ja. Det har jag aldrig gjort själv ens. Ja, nej, men det är väl ganska bra. Ja.
Speciellt mazarinbiten.
Ja, den stämmer. Den vet vi alla.
Mycket viktig.
Ja.
Ja.
Mår du bra?
Jo, det är bara fint. Mm. Absolut.
Härligt. Mm. Vad åt du till frukost idag?
Till frukost har jag ätit flingor idag.
Härligt. Bra val. Mm. Classic.
Mm. Sen lunchen var inte riktigt lika... bra, men...
en annan historia.
Ja.
Men om man ska reda ut alla dina olika jobb och åtaganden.
Ja.
Skulle du säga att du är pianist först och främst? Eller?
Ja, rent formellt sådär så kan vi säga att jag har tre olika jobb. Dels undervisar jag på Musikhögskolan i Piteå. Mm. Där jag vanligtvis är två dagar i veckan ungefär. Och sen jobbar jag på Kulturama här i Stockholm. På vår musikalartistutbildning som ni mycket väl känner till. där jag är pianist och kapellmästare med mera. Och så utöver det då så har jag min egen firma där jag har diverse frilansverksamhet som musiker och spelar och skriver musik och lite blandat. Mm. Så det är det jag gör.
Ja, men du har själv gått Piteå?
Jag har gått på Musikhögskolan i Piteå och Musikhögskolan i Stockholm.
Mm. Okej. Okay. Direkt efter varann, eller?
Ja, i princip.
Ja.
Så jag har liksom en ja, magisterexamen kallas det då. Som musikerutbildning. Mm. Har ingen pedagogisk utbildning eller sådär, vilket en del kanske skulle säga att det märks. Men
det skulle jag inte säga. Så jag trodde att du var utbildad musiklärare.
Nej, man kan luras.
Mm. Men du är utbildad, men då är det piano ditt huvudinstrument.
Precis.
Men är du en sån här person som du vet tar upp en saxofon och bara, oj, jag råkade kunna spela några...
autodidakt.
Ja, sådana som jag och Maria blir arga på. Ja. För att de är så duktiga.
Ja, nej, verkligen inte. Jag är förvånansvärt dålig på...
förvånansvärt
på andra instrument. Alltså, jämfört med många som har ungefär samma bakgrund och utbildning som jag har och så, där, så brukar ändå många vara... man kan liksom spela några instrument halvbra och sådär. Men det kan jag... förvånansvärt dålig på det faktiskt. Sjunger inte särskilt bra heller, så att jag är väldigt smal på det sättet.
Du är nischad.
Ja.
Ja. Men vilken väg har du liksom tagit? Hur kom det sig att du började med musik när du var liten? Hur hamnade du på den banan?
Jag vet inte riktigt hur... alltså när jag var 6 år... så önskar jag mig julklapp, en sån här liten sån här keyboard. Av någon anledning. Och fick det då. Och då satt jag liksom hemma själv och började spela på den och sådär. Och då fastnade jag liksom för det sådär. Men det fanns liksom ingen som hade ingen sådär i familjen eller sådär som höll på med något liknande eller sådär. Så att jag vet inte riktigt vad den där...
Du har ju inte den här klassiska musikbakgrunden där alla i familjen höll på med något. Så.
Nej, tvärtom. Nej. Ingen.
Okay.
Så att det blev bara så på något sätt.
Du bara föll in i det.
Mm.
Men var det så att du gjorde det samtidigt som du hade andra intressen? Typ fotboll eller?
Ja, kan man säga.
Ja. Hur kommer det sig att du liksom valde att satsa sen då?
Det vet jag inte riktigt heller. Det har nog bara blivit så. Alltså det jag har varit självlärd också större delen av vad man säger, barndomstiden och uppväxten. Så där, att jag hade inte liksom så jätteofta några... Att jag gick till en lärare och tog lektioner. Nej, okay. Och sådär. Att jag satt mest liksom hemma själv och lärde mig det mesta på egen hand. Fram tills att jag egentligen började på gymnasiet kanske. Så här. Då blev det väl lite mer ordnade former. Så där. Men jag bara håller på liksom. Och det kan ju mycket väl vara det att om man... Eller det är säkert olika. Så där, men om man inte har någon som säger vad man ska göra. Alltså jag har ju verkligen hållit på utifrån... mitt eget intresse och min egen lust. Det är aldrig någon som har liksom sagt åt mig vad jag borde göra eller sådär. Så, och det kan mycket väl vara en av anledningarna till att jag då har hållit på, så att säga.
Mm. Var tror du att den här lusten och kärleken kommer ifrån? Hur har du liksom... Vad driver dig att skapa? Liksom?
Jag vet inte riktigt. Alltså det är från... Den har väl avtagit lite grann med åren, ska jag erkänna på ett sätt. Men alltså när jag menar numera när man, om man kommer liksom i vuxen ålder och man har liksom en utbildning och att det är ett yrke liksom, då blir det ju lite grann ett yrke på något sätt.
Att
det är
inte,
det är inte alltid man brinner för det varenda dag så där, men samtidigt är det ju liksom det man gör.
Ja, det är bättre än alternativet.
Ja,
verkligen.
Precis. Taxichauffören som jag åkte hit med liksom. Jag skulle inte vilja byta med honom, så att
nej,
säga. Det,
nej.
Jag har det ändå ganska, ganska bra så.
Han men, kanske skulle säga likewise.
Ja, jo, det nej, men det var en annan taxichaufför för några år sedan som jag pratade med. Det är ofta som man kommer och har spelat någonstans och åker och så har jag instrument med mig, så frågar de alltid om det och liksom vad man gör och håller på med och sådär. Och då var det någon som sa det här klassiska som jag tror ni nämnde någon gång tidigare också. Det här med att ja, men det måste vara kul att få jobba med din hobby. Och det som är... och vi pratade med det där och kom fram till att det, skillnaden är ju liksom att om man är... Ja, det är klart man kan vara taxichaufför då exempelvis och tycka att det är roligt också. Alltså det kan ju naturligtvis vara så. Men skillnaden skulle ju vara liksom att om man var taxichaufför och så brann man liksom extra mycket för att köra till vissa adresser. Att det var egentligen dit man ville åka. Ja. Fast de flesta kunder vill sällan åka dit. De flesta vill åka liksom till ett annat ställe. Där man inte egentligen... Dit är det inte roligt att köra. Liksom. Mm. Och så är man hela tiden liksom lite frustrerad. För man får aldrig riktigt köra dit där man egentligen vill. Det skulle ju vara liksom motsvarigheten.
Det är en väldigt bra liknelse faktiskt.
Det är en jättebra liknelse.
Ja.
Ja. För att, som vi har pratat om också, det här att många av jobben man gör... är kanske inte, det är få gånger det drömjobbet man gör. Och man gör väldigt mycket jobb och mycket förberedelse för att nå dit man vill. Och när man, det är en ganska liten del av jobbet. På samma sätt som att så här, jag älskar ju att stå på scen. Och jag älskar att ha premiär. Premiären är ju bara en kväll. Alltså, det är väldigt mycket, det är väldigt mycket annat också.
Målet är ingenting, vägen i allt.
Mm. Ja,
som det så fint
och vägen är inte alltid rolig oavsett vilket jobb man har.
Ja, men det, jag har sagt det förut, tror jag, det är en jobbig.
Just det,
visst, det är en hobby, men det är en jobbig.
Mm.
Det är, de flesta fattar den liknelsen liksom.
Jag tror att det här kommer komma in i Svenska Akademins ordlista.
Ja, jag det, känner jag det på mig. Jag får jag stimpengar för det då? Jag bara undrar. Du frilansar också?
Ja, så mycket jag hinner. Eller
ja, när började du med det? Det måste du ha börjat med. Först,
ja, alltså det är ju ofta att det liksom, om man nu går på en utbildning och sådär, att det pågår väl mer eller mindre lite samtidigt och liksom glider över i varann och sådär. Så att det är sällan det finns en startpunkt sådär. Men jag har ju också haft då mina, så att säga, pedagogiska jobb, och i och med att jag alltid har haft det så har jag liksom aldrig satsat eller behövt satsa på en liksom enbart frilanskarriär, så att det har aldrig varit, eller någon gång kanske det var ambitionen från början, det minns jag inte ens, men inte på väldigt länge att liksom att jag har tänkt att jag ska leva på det, utan jag har liksom saker som jag försörjer mig på ändå. Så,
så det har bara varit på lust och när du fått frågan och sådär.
Ja.
Men det kan ju vara svårt att ta skäligt betalt som musiker.
Ja, absolut.
Att ens få förståelse för att man ska ha skäligt betalt också.
Dels det, men sen också att veta sitt eget värde. Och att det finns alltid en risk att när man säger det här är det jag är värd att få, så säger personen det vill jag inte betala eller det kan jag inte betala.
Eller du skulle ju bara spela lite.
Ja. Men hur, har du hur har du gjort och har du tips? Hur tar man betalt som musiker? Hur ska man tänka?
Ja, nej, precis. Det är ju på ett sätt så, alltså det är ju min situation, som sagt, jag behöver inte liksom leva på min frilansverksamhet, och då har jag ju en annan utgångsläge liksom. Jag har ju råd att säga nej till saker som jag tycker är för dåligt betalt eller ointressant av andra anledningar. Och där är det ju inte alla som kan göra, så att nej. Säga. Så det är ju skillnad förstås. Men på något sätt så tycker jag väl, å ena sidan kan man säga att det jämnar ofta ut sig över tid. Att jag har gjort liksom många saker som är egentligen, så att säga, alldeles för dåligt betalt, eller man ska säga. Det gör liksom alla sådär. Men jag har också gjort saker som egentligen är alldeles för bra betalt. Alltså i förhållande till
specifikt. Är det så att du tänker lite vem det är som är arbetsgivare också?
Ja, det kan det vara i vissa fall.
Om det skulle vara kungen till exempel. Om man tycker om att han har råd att betala. En rik person.
Ja.
Nej, men om det är någon som man tycker kan betala. Liksom.
Jo, alltså det är ju alltid en kombination av
ockerpriser. Men
Nej, men det är många faktorer. Och det där finns ju många aspekter av, alltså hur mycket jobb det är, hur kul man tycker att det är och vad det eventuellt kan leda till längre fram, även om det inte ger så mycket just nu. Mm. Och sen är ju en av nackdelarna ska jag kanske inte säga, men för det är fördel också, men det är ju att man känner ju så mycket folk. Och väldigt ofta så handlar det om att man vill ställa upp för folk som man känner. Att man vet att ja, och man skulle kanske förvänta sig samma sak tillbaka.
Man vill ge kompispris.
Ja, och sådär. Och det gäller ju både folk som, alltså, man blir anlitad av, alltså folk i egenskap av arrangörer, men också liksom andra musiker som behöver vill att jag ska vara med på deras grej, och jag vet ju, de har det ju naturligtvis lika tufft, och då kan jag inte stå där och kräva någonting. Jag vet ju att det skulle vara samma sak åt andra hållet också liksom. Mm. Så det är massa olika faktorer egentligen som är.
Ja, man kan ju jämföra lite också med, känner man en läkare till exempel, så frågar man ju ofta så här, jag har ett litet utslag, vad tror du att det är? Det händer, alltså, eller min faster till exempel är sjukgymnast. Ja. Väldigt ofta frågar man ju henne så här, hörru, jag har lite ont här.
Mm.
Och det är ju typ motsvarande att jobba hemma.
Jo, men det är klart att det finns något som heter kompispris, tänker jag, i många branscher.
Mm.
Och att, som du säger,
eller tjänster.
Ja, tjänster och gentjänster. Och att, som du säger, man får också väga mot, ja, men så här, man kan ju få betalt i gengäld på ett annat sätt. Men har du några generella tips för hur man ska tänka kring så här, vad är rimligt att ta som timarvode? Vad är man värd inom situationstecken som musiker?
Nej, det är svårt. Alltså det är svårt i och med att det finns så många sorters musiker på så många olika nivå. Det är väl det som är skillnaden om man jämför dem med en läkare till exempel. Att det finns liksom inga amatörläkare som
nej, det är lite svårt.
Opererar hemma i garaget, som också konkurrerar och tar mycket lägre pris. Alltså, tack och lov kan man kanske säga. Men med musiker finns det ju det. Liksom. Och dessutom är det ju ofta så att de som kunderna och köparna och publiken ska säga, de märker ändå ingen skillnad.
Nej, vilket är både bra och dåligt.
Ja, vilket är både bra och dåligt. Men det gör ju att många förstår liksom inte varför ska vi betala mer för att få det här när vi fick någonting som var minst lika bra för halva det priset.
Mm.
De märker liksom inte någon kvalitetsskillnad så.
Mm. Det är därför det är så viktigt egentligen att ta betalt. Alltså, på riktigt eller vad man ska säga.
Mm. Ja, men jag tänker, lönedumpning är ju ett problem i kulturbranschen.
Ja, visst. Absolut. Verkligen.
Och det är också svårt att, för vem är jag att döma att någon gör ett jobb med för lite betalt inom situationstecken? För att alla gör ju det de måste. Alla måste försörja sig. Man gör det på de sätt man kan.
Jo.
Så att det är ju, även om jag, och jag menar, jag själv ska inte sätta mig på någon höghäst. Alltså så här att man gör det man måste. Mm. Och det tyvärr blir det problematiskt på flera håll.
Jag skulle, alltså, för mig skulle gränsen ofta gå vid, jag kan tänka mig att jag, alltså om jag till exempel har skrivit egen musik eller något, skulle ha liksom ett eget band där jag vill få ut min musik, då skulle jag känna att jag, det behöver jag inte nödvändigtvis ha så mycket betalt för det är inte därför jag gör det, så att säga. Så där skulle jag kunna tänka mig och gå med på sämre villkor om det är det som krävs. Men om jag inte själv har någon direkt, vad ska man säga, emotionell insats i vad det nu är, då ser jag väl ingen anledning till att ställa upp på vad som helst, så att säga. Det var någon, nu minns jag inte vem det var, men det var någon amerikansk jazzmusiker, tror jag, som hade någon, så att det fanns liksom olika hur han hade liksom avancerat i sin karriär, att när han började så fick han liksom inget, alltså han fick betala för att få spela, alltså han fick betala själv sina medmusiker och betala liksom stället för att överhuvudtaget få spela, och så sen då nästa steg var liksom att slippa betala, inte få betalt, men åtminstone slippa liksom betala. Och nästa steg var liksom att få betalt så han kunde betala de andra i bandet, men fortfarande inte få någonting själv. Och sen då, där nästa steg att dessutom även få eget gage. Och nu då var han uppe på den nivå att han själv till och med fick mer i gage än vad de andra fick, så att säga. Men att vandra den vägen liksom.
Ja,
är det nog många säkert som gör.
Ja,
mer eller mer.
Definitivt.
Och att man inte ska skämmas för att man går den vägen, att man behöver gå den vägen, att det är väl kulturmänniskornas form av befordran och löneökning.
Mm. Mm. Alltså, börja på minus.
Man börjar på minus.
Det är en ganska dålig, en dålig löneökning, ja. Men ändå, alltså.
Nej, men visst.
Alla sätter bra ut och de dåliga.
Ja.
Kan man ju säga.
Precis.
Men alltså, hur hittar du lust och inspiration numera? Nu har du jobbat ganska länge, som du sa. Vad är det som driver dig nu och gör att du känner lust och inspiration?
Det är väl, jag har kommit på det, alltså, tyvärr lite grann så att det, som sagt, den här lusten, eller vad man ska kalla det, nyfikenheten ska jag kanske säga, har lite grann liksom avtagit med åren för mig, och det kan nog delvis ha att göra med att ju mer, alltså jag ska inte påstå att jag har gjort jättemycket saker, men det finns liksom saker som jag märker numera att jag inte är lika intresserad av att göra, för att jag kan på något sätt tänka mig hur det skulle vara, att jag kan, förr så gjorde jag ofta saker för att jag var nyfiken på hur det skulle bli och hur man gör det här och hur låter det och hur går det till. Och mer saker är nu liksom lite så att, ja, men det här, om jag bara tänker mig, ja, men jag undrar om jag skulle göra en sån här grej, och så tänker jag lite på det, och så kommer jag ofta fram till, ja, men jag vet ungefär hur det skulle bli, jag vet ungefär hur jag skulle gå tillväga, och om det då dessutom är en sån grej att det är inte alls värt besväret egentligen, utifrån vad man kan tjäna på det och den tid man måste lägga ner och sådär. Så då blir det lite grann som att, nej, då behöver jag inte göra det liksom. Nej. Och det är lite synd på sätt och vis.
Men jag tänker, är det viktigt för dig då att ändå hitta tillbaka till den här nyfikenheten? Och har du något så här, och nästa mål blir att jag ska spela utomlands, eller?
Ja, det som inspirerar mig mest numera, har jag märkt, det är liksom att få ett uppdrag av någon. Sen ska inte det kanske heller vara precis vad som helst, men bara det att det finns liksom någon annan än jag själv som är intresserad av att jag gör detta, det är ofta nu en starkare drivkraft än min egen motivation på något sätt. Och det har egentligen inte så mycket med pengar heller att göra nödvändigtvis, utan det är bara liksom att det finns någon som
vill ha
som
dig,
vill att jag ska göra det här. Liksom.
Jag tänker, du skrev ju musiken till
Svenskbeborna.
Ja, men jag tänkte på Jorden som vi ärvde.
Ja, just det.
Också. För du skrev allting från scratch. Mm. Visst var det så? Ja. Hur hittar man inspiration som kompositör? Alltså så här, nu ska jag skriva från noll till en hel musikal. Det är ju ett enormt jobb.
Ja, ska vi säga, jorden vi ärvde var alltså en musikal som vi spelade på Länsteatern på Gotland i våras, förra våren. Ja, mig och Thomas Sundström. Jo, men det är också ganska lätt, tycker jag, i och med att det finns ett uppdrag, så att säga. Sen rent konkret så där hantverksmässigt så tror jag ju personligen inte så mycket på, eller alltså för min egen del i alla fall, så tror jag inte så mycket på inspiration. Alltså att nu sätter jag mig vid pianot och nu måste jag, jag kände ingen inspiration idag. Jag får försöka igen imorgon. Utan jag tror att ju mer hantverk man har, och särskilt kanske om man då har någon typ av utbildning, så att man är skolad på det sättet, och inom citationstecken, då ska man ha verktyg så att man kan, så att säga, lura inspirationen om man behöver.
Mm.
Att man inte liksom...
Det är ju fantastiskt att kunna gå på känsla, men de gånger man... Nej, och om man då kommer in i en ganska lång period utan att man känner för det, då kan det bli väldigt problematiskt. Och då är det väldigt skönt om man har disciplin eller någonting annat att falla tillbaka på.
Ja.
Ja, och en låt, nu ska inte jag vara så generell, men en sång är ofta uppbyggd på samma sätt, med liksom vers 25, brygga, och så det finns liksom ett mönster att följa väldigt ofta. Men som, om man då tar jorden vi ärvde, som du skrev från scratch, hur tänkte du med den? Fanns det någon grundtanke? Så det här soundet vill jag ha, eller den här känslan, eller det här vill jag efterlikna.
Och det här måste komma med i sångerna rent manusmässigt.
Mm.
Jo, Thomas skrev manus och text. Det är en massa saker. Men sak som vi så att säga mer eller mindre visste från början med den musikalen, det var liksom att vi ville ha en relativt sammanhängande form, alltså nästan i alla fall det man kallar för genomkomponerad, så att det är inga låtar egentligen, utan det är liksom ett enda långt flöde av musik.
Ett musikstycke liksom.
Ja, och där det väldigt mycket, så att säga, vävs in i varandra, sång och repliker och talscener och sådär, så att det inte är inte en nummer, precis. Inga applåd. Folk ska inte liksom applådera mitt i, för nu var den låten slut. Åh, vad bra hon sjöng. Utan det handlar om liksom berättelsen.
Du jobbar ju väldigt mycket.
Ja, det...
Kan vi kortfattat sammanfatta det med?
Du kan berätta om din dag bara.
Ja, men jag jobbar väldigt mycket, det kan man säga. Jag tjänar inte alltid så bra, men jag jobbar väldigt mycket. Och då går det.
Ja, hur hittar du, om du hittar, någon form av balans mellan jobb och fritid? Eller jobb Mattias och privat Mattias?
Just det, ja. Det vet jag när jag har pratat om tidigare också. Jag har nästan ingen fritid, så att säga, kan jag påstå. Fast det beror också på lite grann vad man menar med fritid, tänker jag. För att vi har på musikhögskolan bland annat, där jag jobbar då, så har man det finns en regel som säger att om man är universitetsanställd så är man skyldig att redovisa sina bisysslor. Men man får inte ha, alltså sådär, dels det av två anledningar. Dels att det ska inte finnas några jävsituationer mellan ett universitet och näringslivet eller vad det nu kan vara. Att jag får inte samtidigt jobba på ett läkemedelsföretag samtidigt som jag forskar om läkemedel och hoppsan vad jag råkar komma fram till här. Liksom. Men också det här att man, vilket egentligen är lite konstigt, att man får inte, egentligen får man inte jobba för mycket. Att jag måste liksom utöver då, jag har ju bara en deltidsanställning då där, men jag måste skriva hur många timmar per år jobbar du med någonting annat. Och så finns det då en gräns som man inte får överskrida, och den överskriver jag rejält varenda år.
Jag kan tänka mig det.
Och då måste jag motivera varför. Och då skrev jag det en gång apropå det där att jag skrev liksom att ja, nej, visst, jag jobbar väldigt mycket så här, men å andra sidan har jag ingen fritid. Och jag har ingen familj och jag tittar aldrig på tv eller så där. Så att jag tänker att jag, om jag kan få göra de här sakerna istället. För jag vet inte, det finns någonting i det där som, alltså, bilden av på något sätt vad som är ett normalt liv.
Ja, absolut.
När folk pratar om det, att balans mellan, ja, vad är det? Alltså, är det liksom, om man mår bra så är det väl kanske bra, tänker jag.
Absolut, ja. Ja, det är upp till en själv att bestämma vad som är normalt, ja. Eller vad som passar en. Det är ju mer när man börjar fundera över att det inte känns bra. Det är då man hamnar i frågan.
Ja, och om det är så att så här, jag önskar att jag hade mer fritid, men det går inte och därför mår jag dåligt. Och därför
hittar ingen balans.
Nej, och det går sämre på jobbet. Mm. Alltså om det blir så, men om man känner så här, nej, jag, det funkar för mig, då finns det ju, då tycker inte jag att det finns en konflikt.
Sen kan man ju ha fritid, alltså passiv fritid finns det ju också, eller vad man ska säga. Det kan ju vara så att du är på en jobbresa men har en ledig förmiddag. Då är det fritid. Det beror ju också på vad man tycker är fritt.
Ja, men verkligen.
Under ansvar.
Men det är som det när man pratar om vissa vill ju införa då 6 timmars arbetsdag och det här man pratar om och sådär. Och det är ju också för att folk, man tycker att vi jobbar för mycket och sådär. Och det finns en ständig liksom oro för det där. Och det är någonting med det där som jag alltid tycker är lite konstigt. Att, jag vet inte, jag uppfattar liksom att det finns en sorts underton av att för jobb är ju inte roligt. Att det normala är att man tycker illa om sitt jobb och man längtar till när man är ledig, för det är då man får göra det man egentligen vill.
Ja, jag förstår, jag tycker det är lite konstigt med folk, eller egentligen inte, men det är lite märkligt med folk som jobbar och jobbar och jobbar och hatar det, och så lever de for the weekend eller för den här sommarsemestern på Mallorca.
Nej, precis. Liksom,
för livet, det ska ju inte behöva vara en jävla kamp.
Nej.
Hela tiden.
Men samtidigt, det är ju också det där, tänker jag, som gör att folk tror eller tycker att, men du jobbar ju med din hobby så att du ska vara...
Ja,
det där, alltså, det blir lite, jag kan förstå att folk tycker att så här, men hur ska du ha det? Antingen får du hata ditt jobb som alla andra. Ja. Eller så
ska du vara nöjd med att du älskar det och det är bra. Så.
Jo, nej, men det är lite provocerande, tror jag, i mångas ögon. Och jag vet inte, jag hamnade i något sammanhang på, det var ett bröllop, tror jag, där det, jag hamnade med några som var liksom gäster också där på bröllop som var, ja, men de, jag vet inte exakt vad de jobbar med, men någonting inom liksom, ja, någon sorts närings, de hade liksom gått om pengar, det var lite så här Östermalms folk lite så här, fast liksom i min ålder och så där, men ändå höll på med sånt liksom. De hade egna företag och allt möjligt, och så frågade de, och så vad gör du, och ja, men jag är musiker och så där, och då märkte man liksom att de hade liksom lite svårt att förhålla sig till det där. För att de var, det kändes i alla fall som att de, för dem var det ju viktigt det här med att hur mycket man tjänar och hur man, att det är liksom deras
måttstock,
hur de bedömer en annan person. Jaha, okej, okay, om jag hade sagt att jag sitter i kassan på ICA, då hade de, aha, okej, okay, då har de sin
man kan känna rätt klar. Bra där också.
Ja, ja, det är inte, men just den musiken, för då visste inte de riktigt, alltså så här, vad jag har liksom, så här, är du känd eller så här, vad, statusmässigt, de kunde liksom inte riktigt placera in det där i deras skala, för samtidigt förstod de ju antagligen någonstans att wow, det är ändå en särskild grej liksom, så där, med det där, att det kanske inte bara handlar om hur mycket man tjänar då, det andra parametrar liksom.
Ja, i huvudet.
Precis, det är någonting med.
Men vad, okej, ingen fritid, men för att slappna av då när du väl vill göra det?
Ja, jag vet inte om jag behöver det, eller vad säger jag, eller så är jag alltid relativt avslappnad.
Ja,
nej, alltså jag vet, jag känner hittills, ska jag väl säga, men jag känner sällan liksom så där att det, oj, nu måste jag få vila, nu måste jag få slappna av det. Det är nog mycket det där att jag jobbar väldigt mycket, men jag tycker oftast att det är ganska kul det jag gör. Och jag har valt det själv och för det mesta, och det är inget som jag liksom, ja, jag kan inte liksom klaga. Så.
Nej, vad härligt.
Ja. Ja. Sen kan det så mycket väl ändras.
Ja, men det är väl
får
någon
återkomma.
Gång.
Ja, då får jag återkomma.
Det är som nu, får man ju lov att säga.
Ja.
tips för den som vill bli musiker eller liksom gå, bli pianist eller bli musiker? Vad, yeah. Hur gör man?
Oj, ja, tipset skulle ju i första hand vara att bli inte det på något sätt. Nej, men det
är en inspirationspodd,
ja,
Mattias,
precis. Vad ni än gör. Nej, men det finns ju, alltså det är många som har en, tror jag, en bild av, det beror på lite vilken anledning man har.
Mm.
Och det gäller säkert alla konstnärliga yrken, men jag tror inte, alltså jag tror att det är lite riskabelt att, vilket jag inbillar mig börjar bli vanligare och vanligare nu bland unga människor, så att man väljer, alltså, konstnärliga yrken utifrån en ren liksom karriärsaspekt. Man märker, alltså, på unga som börjar spela instrument på kulturskolan och sådär, att varför gör du det? Jo, jag vill bli känd och jag vill vara med i tv, och så att det är det som är drivkraften. Och det tror jag är lite farligt. Alltså. Mm. Utan det ska nog finnas en andra anledningar. Men sen tror jag mycket bara att hålla på, och att liksom egentligen det som har funkat för mig, eller som det har blivit för mig, det är ju liksom att jag har fått hålla på från liksom ung ålder ganska ostört, och utan att liksom någon har sagt åt mig vad jag ska göra, eller utan att jag egentligen själv har haft några särskilda mål, utan jag har bara tyckt att det har varit roligt hela tiden, och därför har jag hållit på.
Mm.
Och på sätt och vis så det är liksom den väg jag kan rekommendera, för att det har jag gått själv, så att säga.
Men är du, jag tänker att det finns två skolor. Den ena som är, det är viktigt att musik är rätt, och det är viktigt att man kan läsa noter, och man ska vara skolad, och det ska vara korrekt. Och så finns det en mer, en attityd som är mer, ja, men lust, känsla. Visst, det är ju jättebra att kunna namnen på ackorden, men om du inte kan,
så
gör det
inte
så mycket.
Bägge hållen. Man kan ju, min brorsa till exempel lärde sig först genom att lyssna.
Ja.
Bara.
Mm.
Helt autodidakt.
Mm.
Och sen så var han ju tvungen att lära sig noter när han började gymnasiet.
Ja.
Så då han kom från det hållet. Och sen kan man även komma från andra hållet och vara superskolad och sen få lära sig att ha lite groove istället.
Mm. Ja, absolut. Och det är ju inte, precis, det är ju inte att det ena utesluter det andra. Jag vägrar ju när jag var 6-7 år när jag började, så jag vägrar ju liksom lära, så jag ska aldrig lära mig noter, för att det hade sett, jag visste att Paul McCartney, han kunde inte noter, och Benny Andersson, de kan inte noter liksom.
Och det gick ju bra för dem.
Ja. Och så gick det bra för dem, och Janne Lukas Persson som spelar piano i V5:an på TV, han hade inga noter när han spelade. Jag vet inte om man kan, men han hade inga noter på pianot.
Och du då, bara, this is the proof.
Ja, precis, ni ser ju, man behöver inte det. Men det är ju ett verktyg, alltså det är som med vilket yrke som helst egentligen, att ju mer kompetens och ju mer kunskaper man har, desto mer saker kan man göra. Sen kan det ju vara så att man vet direkt vad man är intresserad av. Jag vill hålla på med det här och inget annat, och då behöver jag kunna de här sakerna. Då behöver jag inte kunna det och det. Och om man nu går en utbildning på en musikskola, så är det ofta, de flesta utbildningar är tänkta så att man ska ge studenterna en bredd, så att när de kommer ut så ska de ha möjlighet att göra liksom olika saker. Mm.
Men för vilka ämnen undervisar du i på musikhögskolan nu?
Det är ganska blandat. Dels piano och sen ensemblespel liksom. Ganska mycket teoriämnen.
Mm.
Musikteori och komposition, arrangering och sånt där, så lite blandat.
Mm.
Vad tycker du är roligast själv? Att komponera eller arrangera eller undervisa eller spela på interpretationslektioner? Vad liksom är roligast just nu?
Just nu? Alltså på ett sätt är det alltid roligast att skriva, alltså komponera eller arrangera. Det, på ett sätt. När det är, allra helst när det är något man verkligen vill göra själv, så att säga. Det kan ju också vara så, sådana uppdrag som är kanske oftare så att man, det är egentligen inte det här jag skulle vilja skriva, men det är som
beställt.
Någon, ja, och sådär, julmedlin och sånt där från folk. Nej, men det är ofta så, eller arrangemang som någon vill ha ett arr på den här låten och de vill att det ska låta som det här arrangemanget. Alltså det, och då finns liksom in, kanske in i en riktigt kreativ sida av det kan jag tycka. Då, sådär.
Och det är viktigt förstår jag.
Ja, jag tycker det är roligare då när, det, när man får tillföra någonting. Liksom.
Absolut, för att det är ju också ett signum man har. Eller när man får tillföra sitt eget. Men ofta har man ju en prägel, sätta sin prägel på någonting. Vill man ju göra. Och om man då inte har konstnärlig frihet på det sättet så blir det ju inte riktigt äkta.
Nej, det
är flummigt.
Nej, men det är ju... Sen finns det ju alltid folk som är som tycker det är skönt när man inte behöver liksom hitta på så mycket. Det finns liksom en mall att man kan följa och sådär. Och man behöver kanske inte riktigt stå för resultatet på samma sätt. Man kan säga, nej men jag gör ju bara som det som man ska göra liksom. Och så där finns de som trivs med det också.
Mm. Definitivt.
Du har ju suttit med på många auditions.
Mm.
Kanske framförallt som pianist men även som jury.
Ja,
ja.
Och ibland bägge och båda två.
Ja.
Mm. Ja.
Hur är det? Nej, men har, du, har du några tips till du som sitter på andra sidan? Hur ser det ut utifrån? Vad ska man tänka på när man kommer in och ska spela med en pianist man aldrig har spelat med förut på en audition?
Mm. Ja, det är ju intressant. Alltså, jag lyssnade ju på förra avsnittet här när ni pratade om det också. Det är ju från min synvinkel, precis som du säger, som ibland som pianist, ibland som jury och sådär. Jag skulle ju överhuvudtaget på något sätt vilja avdramatisera det här med audition. Alltså det blir en sån stor grej, och jag förstår ju varför det blir det naturligtvis, för det är mycket som står på spel och så vidare. Alltså, men samtidigt så när man sitter på den andra sidan, ska säga, så är det ofta inte så märkvärdig. Alltså det är liksom, jag tycker det märks ofta liksom hur bra någon är eller inte. Alltså det är liksom, jag brukar säga, om folk som har gjort en audition och själv tycker att det har gått väldigt bra eller väldigt dåligt, alltså att själv kanske man upplever då att den skillnaden är liksom jättestor på när det går bra en dag och när det går dåligt. Men i själva verket så den skillnaden är liksom så
marginell,
liten. Alltså när man sitter och ser, alltså det är, man ser det mesta ändå liksom och hör. Alltså det är sällan någon, som jag har ju alla varit med om, sällan någon som har varit överraskat liksom helt åt det ena eller andra hållet. Och gör man det, då kanske det ändå inte är rätt så att säga. Alltså det ska inte vara så att man en enda gång lyckades, man var liksom 10 gånger bättre än man någonsin kommer att vara sen. Eller 10 gånger sämre för den delen. Alltså då
det ska
har man,
mycket till.
Det ska mycket till för att det ska vara så. Liksom.
Mm. Finns det några generella do's and don'ts då? Så här, glöm för fanken inte att hälsa på pianisten. Eller något
ja, alltså, jag menar det finns ju uppenbara saker naturligtvis. Alltså att man ska komma i tid och man ska ha allt. Kunna
låter.
Sina låtar. Ja, men sånt där liksom, naturligtvis.
Mm.
Men annars, alltså det är också många som vi pratar om mycket så här på utbildningen också, det här med att spela med en pianist och kanske framförallt just i musikalsammanhang, att hur, vad ska man tänka på då och sådär. Jag har svårt för att, jag aktar mig lite grann för att ge liksom sådär generella tips att så här, det här tycker pianisten, alltså att jag på något sätt skulle representera en yrkeskår där. Alltså det kan vara väldigt olika. Sådär.
Mm.
Men det har väldigt sällan, tror jag, hängt på det, så att säga. Att någon har fått ett jobb eller inte fått ett jobb beroende på hur pianisten var, så att säga. Så det är också lite sådär att det ordnar sig liksom för det mesta. Sådär. Det brukar inte vara... Sen kan det ju vara så, alltså jag träffar ju aldrig, jag menar jag ser ju bara audition-situationer när jag själv är med så att säga. Så ibland hör jag ju talas om sånt, så här, jag var där och spelade och så var det den pianisten där och han gjorde så och det var så. Och, så det kan jag egentligen inte...
Alltså ni är ju inte en homogen grupp.
Nej, jag gissar att det inte är så. Nej.
Lika lite som artister är det.
Men vad är det då som, vad är det som avgör om man får ett jobb? Är det liksom, är det, är, det känns som att vi börjar komma fram till att det känns, det är bara type.
Nej, inte bara
typecasting. Inte bara typecasting, men alltså att det handlar ju, självklart ska man göra en bra audition, men
det handlar om vem du är.
Ja, men precis. Det kommer man liksom inte ifrån. Man kan inte dölja något på en audition ändå.
Nej, men alltså, det finns ju uppenbara grejer. Jag kan ju inte lura någon att jag är en soul diva till exempel. Eller jag vet inte. Det kanske
är,
skulle kunna göra.
Det?
Nu när jag tänker på det. Ja. Nej, men det finns ju uppenbara saker man inte kan dölja.
Mm.
Men det är nog som du säger att det går fram ganska tydligt vad man är för typ.
Jo, alltså det beror ju på liksom vad som... Det är ju också skillnad, ska vi säga, på om man söker till en utbildning. Alltså den här veckan nu är det ju antagligen ett prov då till artisten i Göteborg som ni har pratat om tidigare. Och vi har en massa folk som är där och söker och sådär. Och till exempel då. Och då är det ju liksom en annan grej. Så då letar man ju inte efter en... Till en skola letar man ju inte efter en särskild typ så nödvändigtvis, utan snarare liksom att det ska finnas en viss nivå och så att det ska finnas någon sorts utvecklingspotential och så vidare. Så det finns ju liksom ett bredare spann oftast för vad som är intressant. Jämfört med då om det är en audition till ett specifikt jobb där det där det ofta, ja.
Ja, och ibland så vet ju folk i jobbsituation inte heller riktigt vad de vill ha. Nej, förrän de ser det.
Mm.
Och känner att där var hon. Eller så är det så här, ja, vi ska ha någon som är en 70 lång, har den och den hårfärgen och exakt den klangen i rösten.
Mm.
Det kan man inte veta.
Nej, och en sak kanske som är bra, alltså det är ju som jag tänkte på också det, när ni pratade om det tidigare, att många har nog en tendens att likställa den där, alltså prestationen som man då gör vid det här audition-tillfället, att och så får man ett nej då till exempel, då, alltså det är ju liksom inte, det är ju verkligen inte ett nej till dig som person, att du är en dålig person, vi vill inte ha dig liksom, utan det är ju utifrån vad de söker. Dels det, vad de söker, vi söker de här kvaliteterna, de här egenskaperna, och dessutom i konkurrens med andra som eventuellt också har de kvaliteterna och egenskaperna. Den här personen tyckte de kanske hade det fast lite mer än vad du hade, men inget av det är ju liksom ett betyg på dig som, varken som, så att säga, som person eller som ens som artist eller vad man ska säga. Och det tror jag är svårt att, eller det är lätt att glömma bort.
Absolut. Verkar det som. Det är ju för att man är ju sin, i och med att man har sin röst och sin kropp som uttrycksmedel och som instrument, är det ju det man går till först.
Mm.
När man får ett nej. Eller att man är, det ligger närmast till hands för väldigt många.
Mm.
Tyvärr.
Mm. Ja, men det är ja. Som att... Så jag sa det någon gång, att det, alltså man gör en audition så att det är som att gå på en date, men skillnaden är att när man går på en audition då kan man i alla fall förbereda sig, att man kan liksom inte skylla på det.
Jag skulle ändå hellre gå på en date alla dagar i veckan än en audition.
Nej, jag skulle hellre gå på audition, för det ökar ju chansen att faktiskt få göra det här.
Jo, jag
skulle ju hellre gå på 7 auditions i veckan än på 7 dejter.
7 dejter.
Jo, men jag menar svårighetsgrad, så tycker jag nog att dejter är lättare än auditions, trots att man får förbereda sig för en audition.
Men om du får ett nej då, vilket nej är hårdast att ta?
Det beror lite på vilken situation det är också. Är det liksom så här, nej tack du... Redan med, eller det blir jobbigt.
Det är jobbigt om det är en blind date, killen kommer in och vänder. Ja. Då skulle jag nog ta det personligt.
Eller om man så här är precis
det är som
på
att du har sjungit typ en ton och så, nej tack,
det
räcker.
Nej tack, det är bra.
Ja. Mm. Eller jag har liksom gått in och de bara vänder på
handen. Eller att man är värsta, att man är precis på väg att kyssa någon, tror man. Mm. Och så bara, tack för ikväll.
Mm.
Det är också så... Tack själv.
Tack.
Vi har redan hittat någon annan.
Ja, men så här,
shit, vilka likheter det finns. Jag gillar den här.
Ja, man får sjunga en låt och inte två som man hade förberett.
Ja, och som alla andra får göra, för man hör ju att de får sjunga två. Samtidigt som man ser alla andra får kyssas medan man själv står där och ratar.
Jag såg att du kysste henne igår. Varför kysste du inte mig för då?
Ja, nej, men det, man får callback och sådär.
Callback är en andra dejt.
Det är dejt nummer två.
Ja,
ja, nej, men det kanske.
Att få jobbet, vad likställs det då?
Homerun.
Homerun. Eller?
Det, är det giftermålet? Nej, det kan
nej,
inte
det
vara
det måste vara fast anställning.
Ja. Ja, just
det. Det är betalsemester.
Ja. Ska det ta tills jag blir gift då? I musikalbranschen.
Ja. Men, ja, gud. Vad har du någon favorittonart?
Nej, alltså min, jag har en den sämsta tonarten tycker jag är e-moll.
Varför då?
Jag vet inte, så jag gillar inte den på något sätt. Jag har aldrig, alltså det...
Den klingar inte med dig.
Nej.
Eller för att det är, den är svår liksom.
Ja, det är så jättesvår.
Nej, men jag tänker så här, det kan ju vara så här, det är drygt att skriva i, med fem förtecken.
Ja, nej. Nej, nej, alltså det är snarare att e-moll i så fall är ganska lätt. Men det är någonting med det som... jag vet inte, jag har aldrig gillat e-moll. Men sen, är det ju, sen har jag ju det här lite grann av vad det nu kallas, jag har glömt bort. Men det här att man har tonarter i, som man ser dem i olika färger.
Oh, ja,
va? Vad är detta?
Det finns, man kan se veckodagar, ja. Månader och grejer i olika färger. För mig är torsdagen ljusgrön, medan onsdagen är mörkgrön.
Till ja, exempel. Till exempel. Man ser, ja.
Vilken färg är e-moll då?
E-moll är också, e-moll är grönt.
Jag skulle säga att den är senapsgul. Uh-huh. Faktiskt.
Finns det något facit för
nej,
er människor
nej,
som
nej,
ser
nej, det
saker
är bara en känsla.
Färg.
Som att jag tycker A-moll är djupgrön.
Mm-hmm. Och jag tycker A-moll är rött.
Uh-huh. Är det då så att...
C är orange.
Nej, G, G är orange. Ja, det ser.
Men finns det då också en tydlig likhet mellan så här, blå är min favoritfärg och jag ser S-dur som min, i blått och det är också min favorittonart? Är grön din hatfärg eftersom
nej,
att e-moll är din...
Ja, precis. Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det.
Det här känns mig. Inte så vetenskapligt bevisat.
Nej, alltså inte...
Nej, men det heter ju någonting.
Ja, det har ett ord och det är precis. Så det finns folk som...
Då ska vi googla detta. Se saker i färg.
Häftigt. Vad lyssnar du på själv för musik?
Ja, allt möjligt. Alltså jag försöker ju lyssna på... Det där är hellre gammal musik än ny.
Mm.
Vad det än gäller för någonting på något sätt. För att det finns, och det är också sådär något år sedan kanske bara som jag insåg det, att jag kommer ju aldrig att, jag kommer hinna dö innan jag har hört all musik som jag skulle vilja höra. Troligtvis.
Deppig tanke.
Va? Deppig tanke. Jag har massa sådana här deppiga deppiga budskap här, märker. Nej, men det just det att det, man upptäcker så mycket som finns
bortglömt.
Bakåt. Ja, och man kan gräva vidare. Alltså det finns alltid, oj, jaha, fanns det här? Och det hade jag inte. Och så att jag hänger ju inte alls med liksom så här i vad som spelas på radio och så där. Det, alltså jag har, eller i Melodifestivalen för den delen, jag har ingen aning. Sådär.
Ove Törnqvist.
Jo, nej, men det är, alltså man vet, alltså man ser ju i alla medier, alltså jag har inte hört låtarna.
Han är 87.
Har du något du vill tillägga? Något om just att vara pianist eller branschen
pianist,
eller tips och tricks, vad som helst?
Ja, vad skulle det vara? Nej, men jag tänker det här med audition-situationen här som man går tillbaka till. Det var någonting jag tänkte på när jag lyssnade på programmet där.
Ska man titta på juryn?
Ja, just det.
Det undrar ju du.
Ja.
Ska man titta? Jag har ingen aning. Alltså, jag tänker också så att det... Alltså, nu är jag ju aldrig på i den rollen att jag
nej.
Behöver... Så att jag vet inte hur stor skillnad... Men det är också så att jag tänker... Jag har aldrig varit med om att det har hängt på det.
Nej.
Att det är någon som... Ja, hon var ju jättebra, men hon tittar ju inte på juryn. Och det ska man ju göra. Alltså, det har aldrig varit en avgörande faktor, liksom.
Nej. Jag tror att man försöker få kontroll över en situation man inte kan kontrollera genom att tänka så här, om jag gör så här.
Med tejpa noterna eller
då,
inte.
Jag tror att man försöker, eller jag tror att jag försöker få kontroll över en situation jag inte kan kontrollera.
Ja, jag tror att det är mycket det handlar om.
Mm. Man gör det man kan för att ha
kontroll
på läget.
Mm. Jo, det var det ju naturligtvis som jag skulle säga. Apropå det med, och det, alltså det här med pianister och sådär, att det blir vanligare och vanligare, och det vet ju mina elever också på Kulturama musikalartistutbildning. Men att det blir vanligare och vanligare det här med liksom att folk inte läser noter och folk lyssnar på YouTube och sådär. Att det blir, alltså det största tipset till inför audition så där, det är att helt enkelt se till att ni vet vad som står i noterna. Så det är förvånansvärt ofta, och det blir nog tyvärr bara mer och mer, att folk kommer dit och när de står där och sjunger så är det första gången de överhuvudtaget upptäcker vad som står där liksom, och det kanske inte alls stämmer. Oj, men jag trodde ju det var samma, det stod ju det på internet att det skulle vara det.
Eller det låter så.
Det låter så, ja precis, och så där. Så att det är väl liksom...
Men händer det på professionella auditions?
Jo, alltså det gör det ju. Sen är det ju sällan kanske de, alltså de som är tillräckligt professionella och håller på länge, så de, för de händer det ju inte.
Nej, nej, men jag tänkte att det ändå, jag tänkte, alltså det kan alltså hända att folk blir kallade till en audition eller kommer på en öppen casting och gör så.
Jo, jo, nej, men det kan det vara.
Mm. Men det är ett bra tips.
Det är, alltså det är ju som det själv, alltså jag tycker egentligen sådär att det är lika självklart som att komma i tid. Och,
ja, men jag tänker när jag började på Kulturama så var det inte helt självklart för mig.
Nej,
så,
nej, nej.
Så det är ju, visst har man hållit på ett tag så vet man ju absolut det, men... Jag tänker till exempel om du är en sån person som ska söka en skola nu till exempel, så är det ett jättebra tips att göra grundarbetet. Kom inte och försök att waila som Beyoncé gör i listen. För det är absolut inte efter noterna kan jag tala om.
Nej, alltså jag sjöng nog mest låtar jag faktiskt kunde utan och innan till 100% innan Kulturama. Och sen när vi skulle lära oss sånger och man faktiskt satt och kollade noterna, då var det så här, ja, det är klart, det är självklart att jag måste lära mig precis som det står och vara noga och konsekvent med det. Det var självklart, men det hade inte riktigt gått upp bara.
Nej. Nej.
För mig. Men jag har ett tips. Se om gamla serier du har sett förut. Jag har sett om Hela Vänner till exempel. Nu håller jag på att se om hela Downton Abbey. Det är roligt. Dels därför att man vet lite vad som händer redan såklart. Så du slipper sitta och ångest över att inte veta vem som dör eller vem som gifter sig med vem. Och man upptäcker nya grejer. Och som Vänner till exempel, saker och ting är fortfarande roliga. Och Downton Abbey är bara fantastiskt. Så se om gamla serier är mitt tips.
Mm. Jag kom också på ett tips. Som också när jag säger det känns väldigt självklart, men det är så lätt att glömma. Att boka in lyxtid. Jag var på Hot Stone Massage för ett tag sedan och det var fantastiskt och jag hade testat det och det var så här, ja men så himla mysigt och snart ska jag på ansiktsbehandling och jag låter som en lyxhemmafru, men det är ganska nice. Ta hand om dig, speciellt när det är februari slask. Det är mitt tips. Mattias, har du tips?
Ett tips, ja, lite grann som det kanske som du var inne på också så där, och som vi pratade om innan, att gräv bakåt i saker. Nej, men alltså, och särskilt kanske om man håller på med då liksom konstnärliga yrken och områden och sådär, att det finns väldigt mycket att upptäcka i historien, som man, det är så mycket information som kommer liksom nu och man ska hänga med i det senaste och sådär, men det är ofta kanske mer intressant och relevant att ha koll på vad som har hänt tidigare och sådär.
Så intressant.
Det skulle jag säga ett tips.
Mm. Det är ett väldigt bra tips.
Bra tips.
Ja. Vi vill också tacka våran sponsor.
Filmcafé.se. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack för att du kom.
Tack Mattias.
Ja, tack för att jag fick komma.
Tack Filmcafé.
Tack Filmcafé. Tack Lisa.
Tack Maria.
Tack så mycket.
Vi hörs.
Hejdå.
Hejdå.
Hej då.
Hej då.